Hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst, och nu har vi hunnit fram till midfastosöndagen. Det är alltså den fjärde söndagen i fastan. Vi ska inleda vår gudstjänst i vår kära frälsares namn med att sjunga psalm nummer 65 i psalmboken. Förtjänar endast hans vrede och straff. Låt oss därför bekänna vår synd för honom och be om nåd och förlåtelse.
Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Däremot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe en villig ande.
Sina lärjungar, om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Genom sin död har han betalt in och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsare Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i frid, Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid.
Thank you.
oss be. All godhets Gud, du som ger oss att äta av brödet från himlen, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet och låt oss leva av din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Den gammaltestamentliga texten är Jesaja bokens 49 kapitel och vi läser den från den 8 versen. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, drag ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram. Det ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. Det ska varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar, mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer det fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från Sinéernas land. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, brist ut i jubel ni berg. Till Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Amen. Ska vi sjunga Psaltarpsalmen som ni hittar på 704 i häftet. Fjärde kapitel och vi ska läsa från vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt du som inte känner födslovånda. Till den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att den som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Amen. Kapitel, och det är verserna 1-15. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom, därför att de såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom, till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar, men vad förslår det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort, sa de: visst är detta profeten som skulle komma till världen. Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget helt ensam. Så lyder det heliga evangeliet.
Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, lidande under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Så före predikan ska vi sjunga psalmen 444.
Thank you.
5000 män förutom kvinnor och barn. Så när vi räknar hur många som är här, då måste vi nog räkna på det sättet. 1, 2, 3, 4, 5 tusen. Tänker det att egentligen skulle bilden ha varit mycket större, för att det är många människor där. Och vad Jesus håller i händerna, det är 5 kornbröd och 2 fiskar. Och lärjungarna undrar, varför slår det till så många? Men Jesus visar sin makt genom att göra ett tecken, ett under. Och han mättar allihop med 5 kornbröd och 2 fiskar. Och det blev till och med över. Och det här tecknet han gjorde visar att Jesus har makt att hjälpa oss med allt det vi behöver. Mycket folk hade kommit till honom, och han ville inte att de skulle gå iväg hungriga. Han hjälper oss med det vi behöver. Vi har egentligen väldigt mycket att vara glada över varje dag, som har en sån Herre och Frälsare. Och jag ska läsa ett bibelställe för er, och så vill jag att ni ska tänka efter eller lyssna. En sak som vi har som är ett väldigt stort glädjeämne för oss. Det är Paulus som skriver så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Jag tror vi hjälps åt alla och läser. Ser ni det här? Ja. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Något som vi kan glädja oss över. Något som står här som vi kan glädja oss över. Att vi inte behöver bekymra oss för något, va? Det är väl en stort glädjeämne. Att vi är helt befriade från bekymmer. Vi behöver inte bekymra oss för något, utan vi får komma till Gud och be honom om hjälp. Han hjälper oss med allt vad vi behöver. Och nu ska vi ta och knäppa våra händer och be och tacka för att han har gett oss så mycket att glädjas över. Herre Jesus, vi tackar dig att du har gett oss så mycket att vara glada över. Och idag vill vi särskilt tacka dig för att du försäkrar oss om att vi inte behöver bekymra oss för någonting, utan få komma till dig och be om hjälp i alla våra behov. Och så vill vi be dig att du hjälper oss komma ihåg det här. Hjälp oss komma ihåg att vi alltid får komma till dig och be om hjälp. Amen. Predikotexten idag, det är ett stycke som är hämtat lite längre fram i Johannes 6:e kapitel. Evangeliet, det var ju det 6:e kapitlet, verserna 1-15, och så predikotexten börjar vid vers 22. Och så lyder Guds heliga ord. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte hade stigit i den och följt med sina lärjungar, utan att de hade gett sig iväg ensamma. Andra båtar kom från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Och Jesus sa dem: Amen, amen, säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De frågar honom: Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade: Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. De sa till honom: Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem: Amen, amen, säger jag er, det är inte Moses som har gett er brödet från himlen, utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I det här stycket så undervisar Jesus folket och gör en jämförelse. Han jämför tron med att äta och dricka. Och det är ju en väldigt pedagogisk jämförelse. För det är ju nödvändigt för vårt liv att vi äter näringsriktig mat och att vi dricker rent vatten. Det behöver vi varje dag. Och tron som omfattar Kristus och tar emot den frälsning som man har vunnit är i ännu högre grad livsviktig och nödvändig för oss. Det är nödvändigt att vi äter vanlig mat, det är nödvändigt för att kroppen ska leva. Men tron, den är nödvändig för det eviga livet, för den andliga maten, den är nödvändig för att vi ska få evigt liv. Jesus hade mättat 5000 män med, förutom kvinnor och barn, så det var en ännu större skara, med 5 kornbröd och 2 fiskar. Och genom det tecknet så hade han visat att han var en gudomlig person, att han var Messias, Guds son. Men folket ville inte tro på honom. Alltså, när de ser tecknet så drar de ju slutsatsen att han är profeten, alltså den här särskilde profet som Gud utlovade genom Mose, och som, om vilken Gud sa: honom ska ni lyssna till. Och den som inte lyssnar till honom, hans liv ska, alltså det, vårt liv hänger på om vi lyssnar till honom. Och fast de förstod att han var profeten, så vad ville de? Jo, de ville att komma och med våld göra honom till kung. Så de ville att han skulle använda sin makt till att regera politiskt, så att de kunde få ett överflöd av bröd, att de kunde få en bra levnadsstandard. Men de var inte intresserade att komma till honom för att bli upplysta av hans undervisning. Vi ser sen när vi läser lite längre fram i Johannes 6 kapitel att de stod inte ens ut med att lyssna till honom. Dagen efter bespisningsundret, då fann folket honom i Kapernaum och de sa till honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta bröden och blev mätta. De hade ju sett ett tecken på att han var en gudomlig person. Så, som bevisar att han var en gudomlig person. Ändå så kom de inte till honom för att lyssna till honom och bli upplysta av hans undervisning. Utan de kom för att få en portion till. De åt igår. Han gav dem mat. Och de åt och blev mätta. Och nu var de hungriga igen. Och så ville de ha mer. Så de ville dra nytta av hans makt för det här livet. Att få mer bröd. Att få en bra levnadsstandard. De var inriktade. Och det här är ju inte något ovanligt för människor. Man var inriktade på det man hade omkring sig. Det dagliga, det jordiska. När Jesus sen undervisade dem och talade till dem. Då ville han lyfta deras blickar från det jordiska, det dagliga, till det himmelska. Han ville lyfta deras blickar från det som är nödvändigt för det här livet och nödvändigt för våra kroppar till det som ger evigt liv. Han ville lyfta deras blickar från det som tar slut till det som varar och ger evigt liv. Han sa så här: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Allt här på jorden tar slut. Så ingenting av det som vi arbetar för att få och sträva efter att få har ju något bestående värde. Inte ens våra egna liv består. Om vi inte blir frälsta undan den eviga döden, vill säga. Men det finns bestående värden. Och hos Jesus ska vi söka det som består. Det är han som ger oss den mat som ger evigt liv. Och det är mycket viktigare att vi för våra liv att vi får den maten än allt annat som vi arbetar och strävar för att få. Då kan man ju undra, vad är det för mat som ger evigt liv? Ja, det lär oss Jesus här i vårt stycke och när vi fortsätter också läser Johannes 6:e kapitel. Han själv är Guds bröd som kom ner från himlen för att ge världen liv. Och att äta det brödet, det är ju inte samma ätande som då vi sätter oss till bords och för att äta en smörgås. Det är inte det ätandet, men han jämför det med det ätandet. Jesus förklarar i sitt tal att det ätande han talar om, det är tron som tillgodogör sig och den, alltså, omfattar honom och tror på honom. Så det finns inget annat sätt för oss att ta emot den frälsning som Jesus har vunnit än att vi litar på honom, vi tror på honom. Tron omfattar Kristus, så det är Jesus som är trosföremålet som vi litar på. Han är sänd av Gud, han är Guds son som blivit människa och han har kommit, evangeliet om honom, evangeliet lär oss att han kommit för att ta bort synd och död genom att lida syndens straff, döden i vårt ställe. Och i och med att han har lidit straffet i vårt ställe så finns inte straffet kvar för oss. I och med att han har lidit döden i vårt ställe så finns inte döden kvar. Alltså vi går mot döden, men döden finns inte kvar som straff för synden. Och den här frälsningen har han vunnit för alla människor utan undantag. Han är det Guds bröd som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Men det är så att vi kan inte tillgodogöra oss den frälsning som han har vunnit för vår egen del. Alltså personligen ta emot det på något annat sätt än genom tron på hans ord och evangelium. Och nu kan vi kan med fullt förtroende komma till Jesus och sätta vår tillit till honom. För att på honom har Gud satt sitt sigill, Och det innebär att Gud har gett honom gudomliga gärningar att utföra. Den här gärningen var en av de gudomliga tecken som han utförde som uppenbarade hans härlighet. Men han fick av Fadern alla gudomliga gärningar som var förutsagda om Messias ända från världens begynnelse. Och han uppfyllde allt, han utförde allt. Och till fäderna, till de troende före Kristus, så talar Gud genom profeterna, och så han talar till oss som lever i världens sista tid genom sin son. Och därför ska vi lyssna till honom och sätta vår tillit till honom. När Jesus uppmanar folket, de hade letat sig väg, de hade tagit sig över sjön, de letade upp honom för att få mer. Så de hade gjort en insats där. Och så säger han till dem: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv. Ja, då tror jag att judarna, de fastnar väl bara för det där ordet arbeta och tänkte att ja, nu kräver han av oss att vi ska arbeta och göra något för att få den här maten. Vi ska betala för maten. Så de frågar honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och det är den här inrotade lagiska uppfattningen som finns hos alla människor och som gör att det ser man exempel på det, att man undervisar människor men de uppfattar inte ordens innehåll därför att de har en egen förutfattad mening. Och den här lagiska uppfattningen, den finns hos alla och är som ett par färgade glasögon. Så människor, de undrar vilka gärningar som krävs. Vad ska vi göra för att få evigt liv? Vad ska vi göra? Man vill veta villkoren som vi ska uppfylla för att få någonting från Gud. Så vad människor frågar efter, det är ju en arbetsbeskrivning. Vad ska utföras? Vad är det Gud kräver av oss? Och så tänker man också att bara man får veta vilka gärningar som ska göras, så kan vi också göra dem. Vi kan uppfylla allt som Gud rimligtvis kan kräva av oss. Men Jesus, han visade dem bort från deras egna gärningar till den gärning som Gud utför och sa: detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Det som han sa till honom, det som han sa till folket så här, alltså att sluta nu. Ert arbete, era gärningar, era ansträngningar hör inte alls hemma i det här sammanhanget. Det eviga livet får man inte för väl utfört arbete. Det eviga livet, för att få evigt liv så krävs betalning, men inte av er. Det är en gåva. Det eviga livet får vi del av genom tron på Jesus som Gud har sänt som vår frälsare. Och själva tron, det är ju ingen prestation, så att nu ska jag utföra gärningen att tro. Det är vi som tror, men det är ingen prestation som vi pressar fram. Utan den frälsande tron som tror på Jesus och tar emot det eviga liv han har vunnit åt oss, det är ju någonting. Det är Guds gärning, det är Gud som väcker den frälsande tron hos oss. Så tänk lite grann på vad ni lärde er i katekesen som förklaring till tredje trosartikeln. Vilken trosbekännelse egentligen. Jag tror att jag inte kan tro. Det är vår trosbekännelse. Jag tror att jag inte kan tro. Jag tror att jag inte av mina egna krafter kan tro på Jesus eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium och upplyst mig med sina gåvor. Det är den helige ande som har gett mig den tron. Och det här Alla troende kan intyga att den trosbekännelsen är sann. Därför att varenda kristen, fråga vilken troende som helst, har du framkallat din tro själv? Hur har du gjort för att framkalla din tro? Ja, då får ni ett svar som går ungefär så här. Nej, det är Jesus som har uppenbarat sig för mig i det kära och glada och dyra evangeliet. Det evangeliet som jag har fått höra och läsa. Det är tack vare evangeliet som jag har fått höra och läsa som jag nu tror på Jesus. Det är inte jag som har liksom varit agerat som en deckare här och listat ut hur allt ligger till. Jag har trevat mig fram till Gud och kommit fram till hur allt ligger till. Det är inte så det går till. Utan Gud har uppenbarat sig själv för mig genom sitt ord. Och genom evangeliet så har han gett mig tron på Jesus. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Alltså, sådana svar får ni av vilken troende som helst. När Jesus så för folket hade betonat nödvändigheten av tron, då begärde judarna av honom ett tecken så att de kunde se med ögonen för att tro på honom. Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Och det är väl ungefär att säga detsamma som att vi vill inte tro. Vi vill inte tro någonting annat än det vi ser med ögonen. Vi vill inte tro utan att se. Och folk som har den inställningen, hur ska man förklara för dem, undervisa dem om de andliga tingen? Hur ska man undervisa dem om att det finns en osynlig andevärld? Hur ska man undervisa dem om änglarnas existens? Och hur ska man undervisa dem om de sista tingen, det är historien som ännu inte har skett? Och hur ska man undervisa dem om himmelens härlighet? När de säger, vi tror inget annat än det vi ser med ögon. Och förresten så hade de ju redan sett det tecken som de frågade efter. För dagen innan så hade de sett Jesus mätta 5000 män förutom kvinnor och barn med 5 kornbröd och 2 fiskar. Men fast han visade med det tecknet att han var en gudomlig person, så sökte man inte upp honom för att lyssna till honom och bli upplyst av hans undervisning. Istället så kom man och utmanade honom och sa att vi visar ett tecken som vi kan se med ögonen så att vi kan tro. Nu har du sagt att vårt arbete, våra gärningar duger inte till någonting utan tron är så här viktig. Ja, men visa oss ett tecken då så att vi kan tro. Och det här, det är ytterligare en allmän mänsklig tendens eller uppfattning. Vi har talat om en, och det är den lagiska uppfattningen som frågar efter gärningar. Vad ska vi göra? Och den andra, det är den här att man vill föreskriva Gud hur Gud borde göra för att ha någon framgång hos oss. Man vill föreskriva Gud hur frälsningen borde ske. Så man är inte beredd att lyssna då Gud uppenbara för oss frälsningens väg. Nu fortsatte Jesus att förkunna för dem nödvändigheten av tro. Alltså han hade motsträvigt folk framför sig. Och han fortsatte med samma tålamod och nåd och kärlek och gång på gång hänvisa dem till det som ger evigt liv helt gratis. Och så till slut, när han hade lovat dem evigt liv nog många gånger och försäkrat att de som litar på honom kan vara helt trygga, så säger de, vem står ut med att höra på honom? Och så vände de honom ryggen och gick bort. Jesus fortsatte att förkunna för dem nödvändigheten av tron. Han sa, Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så med de här orden så hänvisar han de här människorna till sig själv för att få evigt liv. Han hänvisar alla människor till sig för att få evigt liv. Jesus är livets bröd som har kommit för att ge världen liv. Och så han har inte kommit med en speciell målgrupp för att ge vissa människor liv, utan i det här begreppet världen så innefattas alla människor utan undantag. Liksom vanligt bröd inte blir till nytta för någon enda människa om ingen äter det, så är det också med livets bröd. Det är ämnat att ta sig emot. Men hur tillgodogör vi oss livets bröd? Ja, det sker genom tron på Jesus. Och det är en tro på evangeliets budskap att han kommit för att lida döden i vårt ställe, och han har kommit till försoning för våra synder. Och evangeliet förkunnar att han på tredje dagen uppstått från de döda för att vi ska leva med honom. Han har gjort syndens och dödens makt om intet. Och det är genom tro på honom som vi tar emot livets gåva för vår egen del. Alltså det blir vårt. Vi tillgodogör oss det Jesus har vunnit. Vi får det eviga livets gåva som vår personliga egendom. Och det eviga livet, det är någonting som börjar här. Alla som tror har evigt liv. Det är ett liv som inte tar slut och det ska fullkomnas i himmelens härlighet. Det är ju egentligen kroppens behov som kan uttryckas med de här orden hunger och törst. Ni vet vad det innebär att vara hungrig. Ni vet hur det känns att vara törstig. Och det enda som hjälper, det är ju mat och dryck. Men Jesus, han uttrycker vårt andliga behov. Han uttrycker själens behov med precis samma ord. Men själens hunger och törst, det är ett behov av frid med Gud och liv i gemenskap med Gud. Det är någonting som vi är konstruerade för. Det är någonting som vi är skapade till. Men som vi saknar på grund av våra synder. Och den här själens hunger och törst kan bara Jesus stilla. Och han har lovat att den som kommer till honom ska aldrig någonsin hungra eller törsta. Det vill säga, hos honom finner våra själar, hos honom finner vi allt vad vi behöver för vårt liv, för evigheten, för vår själ. Vi finner nåd, förlåtelse, frid och ett liv i gemenskap med Gud, ett liv som inte tar slut. Och nu ska ingen tveka eller vara rädd att komma till honom. Det är ju så där att när man talar med människor om Gud så känner sig de flesta obekväma. De vill byta samtalsämne. Människor, alltså syndare, skulle väl helst vilja undvika det hela. Gömma sig i någon buske. Komma undan hellre än att komma i Guds närvaro. Och det är rädsla och olust som ligger bakom. Rädsla på grund av våra synder. Rädsla och olust på grund av våra onda tankar och vår tröghet. Som är hinder. Och människor håller sig borta. Och det är många som tragiskt nog håller sig borta på grund av rädsla och olust. Tills det blir alldeles för sent. Eller tills det blir för sent. Men vi ska komma ihåg att det finns ingen motsvarande olust från Jesus sida gentemot oss. Det finns inte motsvarande olust hos Jesus gentemot någon enda människa. Utan han har kommit för att ge världen liv. Han vill att alla ska komma till honom och tro på honom. Han lovar att den som kommer, Den som tror på honom ska aldrig någonsin hungra, ska aldrig någonsin törsta. Hos honom finner du vad du behöver för din själ och för evigheten. Du finner nåd, förlåtelse, frid och liv i gemenskap med Gud. Amen. Låt oss så be. Kära Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har kommit för att ge oss och alla människor frälsning och liv. Hjälp oss i vår svaghet att sätta dig och din undervisning och dina gåvor främst i våra liv. Du har om och om igen bevisat dig vara Guds son, med många tecken och under som har uppenbarat din härlighet. Bevara oss för den dårskap som begär ytterligare tecken. Lär oss istället tro och tillit till dig och ditt ord. Ge oss det eviga liv som du har lovat och som bara du kan ge. Amen. Så ska vi sjunga psalm nummer 35. Syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna i ditt ords sanning. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre, du som har all makt och som hör det ångerfulla suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram. Och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vårt eget kött vållar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling tacka och lova dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ska sjunga 713 i häftet. 713. Thank you. börja ha konfirmandundervisning nu på torsdagar. Så på torsdag så är det konfirmandundervisning. Då ska vi börja 17:15. Nästa söndag så är det högmässa här 11:00. Sen är det församlingens årsstämma 13:00. Det är det som är närmast. Då är ni välkomna.